Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där Tina berättar om hur hennes mamma orsakade hennes barns död. Och där finns också avsnittet där Susanna berättar om en chef som hon hade som var psykopat. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay. Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. I Älskade psykopat så får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Mikael Larsen. Välkommen hit, Mikael Larsen.
Tack.
Du är ju relationsexpert och du är med oss här i podden i varje avsnitt och kommenterar de här olika gästerna. Du är väldigt uppskattad av lyssnarna vill jag säga och det är väldigt kul att ha dig här i ett eget avsnitt idag. Idag är du här och vi ska prata om hur man vet om man har träffat en psykopat eller om det är så att man har en psykopat framför sig. Och innan vi går in på dagens tema så tänkte jag bara fråga om du kan börja med att presentera dig lite kort för dem som inte vet vem du är.
Jo, Mikael Thorlarsen som sagt, jag startade en blogg 2013 här för mig som heter separation.se där jag, det var en form av egen terapi efter egen skilsmässa och även ett sätt att nå ut till människor som befann sig i en sån situation som jag hade varit i. Och sen har det utvecklats mer och mer på grund av mitt klientarbete, att jag har fördjupat mig i det här med narcissistisk personlighetsstörning, psykopati, för att jag ser så många människor som får illa av det. Så därav har jag börjat med detta. Och arbetar med bloggen fortfarande, föreläser, håller webinar, tar hand om min familj, ute med min hund vid havet och njuter av så mycket jag kan av varje dag av det här livet som jag ser som en gåva.
Vad skulle du säga är en psykopat och vad är en narcissist? Vilka skillnader och olikheter finns det mellan de här två begreppen?
För att göra det väldigt förenklat, en narcissist är oftast väldigt mån och kritikkänslig. De är väldigt måna av uppmärksamhet, bekräftelse, status. De vill helt enkelt ständigt stå i rampljuset. En narcissist bryr sig inte, så enkelt är det. De har inte alls det bekräftelsebehovet. De är också betydligt mer skadade rent när man tittar på medkänsla, empati med andra. Det har inte en psykopat. En narcissist kan ha medkänsla, men medkänslan är oftast väldigt villkorad. Så att det är den enkla förklaringen. Sen, ju mer jag arbetar med det jag gör, ju mer upptäcker jag också att saker flyter in i varandra. Så att du kan ha en psykopat som har narcissistiska drag. Och du kan ha en narcissist med psykopatiska drag. Så att det här, gränserna kan vara ganska flytande. Men jag skulle säga att psykopaten är mer hänsynslös än narcissisten, om jag uttrycker mig på det sättet.
Det här avsnittet ska ju som sagt handla om hur man vet om man har träffat en psykopat bland annat. Och vi kommer dela upp det här avsnittet i tre delar. Dels datingfas, hur man vet om man har en psykopat eller en narcissist framför sig. Även inom familjerelationer. Och även när man är i en stadig relation och funderar på att skaffa barn. Ja, vad ska man tänka på då? Det är ju någonting som vi kommer prata om i det här avsnittet. Och någonting som jag faktiskt tänkte att vi ska börja med. Hur vet man om inte personen som man lever med kommer att ändra sig och visa upp nya sidor just efter att man har skaffat barn?
Oj, vilken bra fråga. Hur vet man om den man lever med inte kommer att förändras på ett dramatiskt negativt sätt när man väl har fått barn? Vilken bra fråga. Och det vet man inte för man är där, tänker jag. Men innan man skaffar barn med någon så bör man till exempel iaktta hur har den personen förhållande till sina medmänniskor? Hur ser förhållandet till alkohol ut till exempel? Finns det en sund relation till detta? Hur är impulskontrollen? Därför att när man får barn så är det sömnlösa nätter. Det är kvällar, nätter på akuten. Det är föräldramöten. Det är matinköp när man är trött och sliten. Hur är man då? Då kan man börja med att iaktta innan man får barn. Hur för den människan sig i situationer där det blir frustration eller motgångar? Hur är humöret? Hur hanterar personen i fråga besvikelser, motgångar som jag nämnde här? Det här är jätteviktiga saker att se på. Och framförallt, lita på din egen intuition och på din magkänsla. Sen vet jag att det kan vara mycket mer komplex än så, för människor kan vara fantastiska skådespelare. Så det är inte alltid man vet förrän barnet har kommit till den här världen hur det ligger till.
Är det något särskilt du tycker att man ska se upp för innan man skaffar barn med en person? Är det just de här sakerna du nämnde?
Man ska se upp med människor som har ett hetsigt humör, som har ett själviskt beteende. Jag ska ge ett exempel. Det var en person som, en klient som jag hade för ett antal år sedan. De hade ett jättebra förhållande tillsammans innan de fick barn. När den här kvinnan var mitt uppe i graviditeten så fick den här personen för att nu ska vi flytta. Eller jag ska flytta, för jag vill inte vara här längre i den här lilla småstaden som vi bor i. Så bara fattade beslutet att jag ska flytta och där finns det en gravid, hans gravida flickvän. Och han bara skaffat egna planer så att säga, för att han blev uttråkad. Personligen fråga.
Hade de haft en relation under lång tid?
Hade haft en relation i ett par år. Men i och med att då var relationen väldigt lättsam. Det fanns inget större ansvar. Det var resor. Det var ett ganska okomplicerat liv. Men så fort den här magen började växa, där barnet höll på att utvecklas, så fick den här personen någon form av egoistisk panik och bara ville flytta och leva sitt liv. Så det jag försöker säga med det som ett exempel är, hur blir människor när de får ansvar på sina axlar? Hur blir de då? För det är en sak att leva ett lättsamt, härligt liv som två stycken som inte har det här tunga ansvaret. Hur blir det sen?
Är sannolikheten stor att ett barn som har en förälder som är psykopat eller narcissist blir likadant? Alltså har de här barnen större anlag och utvecklar de här dragen och beteendena?
Ja, det har de. Därför att har du ett, vad ska man säga, en linje av psykopati och narcissism tillbaks i släkten eller i olika delar av, vad ska man säga, familjeträdet, man kallar det så, så ökar risken. Men det är ingen livstidstatuering, om jag uttrycker mig så. Därför att det behöver inte vara någonting som... Det går att ta tag i saker i tid, menar jag. Om man som en medförälder, eller har upptäckt att man har ett barn med sån här drag, så går det att göra någonting åt det. Men man ska definitivt vara vaksam på signaler. Till exempel barn som tidigt visar tecken på hänsynslöshet, som plågar djur eller som visar sadistiska tendenser gentemot andra barn, yngre barn till exempel, syskon. Sånt ska man definitivt ha koll på. Men visst, ärftligheten finns där, den genetiska, sen har du det sociala som har påverkat. Så är det ett barn som växer upp med en narcissistisk eller psykopatisk förälder, så är det klart att du har både genetiken och det sociala arvet som såklart är väldigt potent i detta.
Vi ska gå över till att just vara barn till en förälder som är psykopat eller har de här dragen. Hur vet man som barn att det är så att man faktiskt har en sån här förälder? Finns det några särskilda saker som man kan se upp för eller uppmärksamma?
Det som jag tycker är väldigt talande, Emily, när vi lyssnar på alla de avsnitten i Älskade psykopat, det är att barnen förstår ju väldigt snabbt att någonting är fel. Därför de utsätts för till exempel utfrysning av en förälder eller båda. Det är fysiskt våld, det är psykiskt våld. Så att barnet klart känner att någonting är fel. Det har de flesta barn. Men samtidigt är ju barn till naturen väldigt lojala. För de är också lojala därför för sin egen överlevnad helt enkelt. Ju yngre barnet är, desto större beroendeställning till föräldrar för att helt enkelt klara sig. Så barn hamnar i en enorm konflikt. De känner i kroppen att någonting inte är som det ska vara. Men samtidigt, ja, var ska barnet ta vägen? Så de härdar ut och anpassar sig.
Mm. Ett barn ser ju sina föräldrar ofta som heliga och ja, men man ser ju upp till sina föräldrar.
Exakt.
Som barn.
Exakt, och romantisera föräldrarna också. Och tänk då vilket svek mot barnet som är så utelämnad till föräldrarna och längtar efter kärleken från en förälder. Och ofta är det väldigt mixade budskap de här barnen får också. Det kan vara kärlek ena timmen och skrik och bråk och slag i nästa.
Om vi ser ett barn som kanske är lite äldre, vi säger i tonåren. Hur ska ett barn, till exempel antingen ett barn eller en tonåring, göra som upplever sig fara illa? Eller ja, hur ska en utomstående som ser ett barn fara illa agera, tycker du?
Ett barn som i tonåren som är utsatt för det här som det här programmet handlar om bör ju, även om det är fruktansvärt svårt, prata med någon i skolan. Det kan vara kompisars föräldrar, någon sund vuxen. Berätta hur de mår, vad som händer. För att det är alldeles för många barn i vårt samhälle som, och ungdomar som får illa i det tysta. Jag vet att det kan vara förfärligt svårt att lämna ut en förälder, men det handlar väldigt mycket om att rädda sig själv från detta och kanske också rädda syskon genom att berätta hur man mår och vad som händer. För det vi säger också, det finns hjälp att få. Det finns olika journummer på nätet.
Jag tänker också vissa barn till föräldrar som föräldrar som är psykopater eller narcissister har ju i den här podden också uttryckt just rädsla för att bli som sin mamma eller pappa. Det finns flera gäster som verkligen säger jag är så rädd för att bli som min mamma eller som min pappa. Vad säger du om det när man är medveten om det här?
Att det är en konstruktiv, eller kan vara en väldigt konstruktiv rädsla. För rädsla kan fungera på det sättet att vi skärper våra sinnen. För det är det rädslan har som givet att skydda oss för någonting. Så att har man gått igenom det som de här övergreppen som många av de här, eller alla skulle jag säga som är med i det här programmet har gått igenom, så är frågan ytterst berättigad. Men bara genom att ställa den till sig, tänk om jag, gör också att man är skyddad på ett annat sätt. Men ett absolut råd är, om man känner detta, prata med någon professionell inom detta. Att så här ser det ut för mig, detta har jag växt upp med. Jag är rädd för att jag också ska ärva de här beteendena. Så att om man kan använda rädsla på ett konstruktivt och ett kreativt sätt, så har man gjort sig själv och även ens barn, även om man inte har fått barn ännu, så gör man dem en gigantisk tjänst. Men sunda människor ställer sig den frågan, tänk om jag är psykopat eller tänk om jag är narcissist. Det gör inte de här anti.
Den här veckan samarbetar Älskade psykopat med MySafety. Nu till sommaren är till exempel MySafetys stöldförsäkring intressant eftersom den gäller stöld i din bostad. Men fortsätter gälla även när du är ute på resa och kan täcka både lånade och hyrda saker. Deras bedrägeriförsäkring kan också vara en fin sommarpresent till dig och familjen när ni ska ut på äventyr. Den kan gälla vid till exempel identitet, telefon, mejl, kort och kontobedrägerier och även andra bedrägerier. och den omfattar även eventuella föräldrar och barn upp till 18 år. Båda går snabbt att teckna innan sommaren på mysafety.se så att ni kan fortsätta lyssna på bra crime-poddar istället för att tänka på tråkigheter under ledigheten. Stöldförsäkringen kostar 89 kronor i månaden och kan ersätta det som blir stulet. Och det är oavsett om stölden eller rånet sker i hemmet, i biutrymmen eller utanför bostaden. Bedrägeriförsäkringen kostar 199 kronor i månaden och kan täcka flera vanliga bedrägerier. Gå in på mysafety.se och teckna en försäkring som kan täcka sånt som dina andra försäkringar inte täcker. Tack MySafety för att ni sponsrar Älskade psykopat.
Personligheterna.
Jag tänkte också gå in på det här innan man når så långt att inleda en relation och skaffa barn. För det kommer ju en första fas här. Vad är det man kan tänka på redan i ett första möte med en ny person i ett dejtingsammanhang eller ett möte? Hur vet man om man inte faktiskt har en psykopat eller narcissist framför sig?
Vilken bra fråga det är också. Och när du ställer så försöker jag själv reflektera kring vad jag själv har mött i livet när jag för ett antal år sedan dejtade eller när jag har mött klienter. Det ena är att man antingen känner man sig väldigt charmad av den här personen. Man känner, som någon sa, så oerhört intressant i ett av avsnitten som kommer att sändas här. Det kändes som jag hade hittat hem. Det kändes som jag hade träffat drömman. Vilket det nu naturligtvis inte var. Så man har, om man så blixtsnabbt känner det, den känslan att nu äntligen har jag träffat honom eller henne. Då ska man vara försiktig. För att det är omöjligt för någon människa i denna världen att veta vem man har framför sig bara efter några minuter. En annan sak är, som man bör hålla uppsikt över, det är, känns personen lite för trevlig, för charmig, för, alltså om man upplever till exempel en extrem fåfänga eller en självupptagenhet, en person som pratar väldigt mycket om sig själv eller ställer frågor som kanske känns lite för närgångna tidigt in i en dejtingsituation. Eller till exempel i det heterosexuella förhållandet, mannen som väldigt snabbt kom in på sex och intima frågeställningar. Det hör liksom inte hemma utifrån mitt sätt att se på det i en dejtingsituation. Det får man ta senare när man börjar lära känna varandra. För det är väldigt svårt att lära känna någon på ett enda möte. Ibland är det uppenbart att den person vi inte ska ha med att göra. Till exempel en som sitter och beställer in glas efter glas, drinkar eller vin. Och man märker att de tappar. Lämna den dejten. Avsluta det. Eller någon som visar väldigt mycket ilska gentemot tidigare partners. Ett ex till exempel. Man kan märka det, hur tittar personen på mig? Om man till exempel får en obehaglig känsla av att någonting känns konstigt, hur den här mannen eller kvinnan tittar.
Blicken,
precis. Kroppsspråket. Får man en känsla att de fiskar efter information om en som inte hör hemma när man redan har träffats bara någon enstaka gång? Är det till exempel någon som blixtsnabbt vill att man ska bestämma sak. Alltså att det blir väldigt så här, en känsla av att det nästan känns kletigt och som en bläckfisk som tar en överallt. Så att jag skulle säga så här, Emilie, och det brukar jag säga till klienter också. Det bästa skyddet vi har mot psykopater eller narcissister eller andra, vad ska jag säga, destruktiva personligheter, det är att lära känna oss själva. Och det är bara det, ett avsnitt i sig, att lära känna sig själv. Men ett sätt att lära känna sig själv är att lyssna på kroppsliga signaler. Man kan iaktta sitt eget kroppsspråk. Blir man väldigt annorlunda mot hur man brukar vara? Blir man lite spänd? Eller blir man, om man känner själv att man blir för annorlunda i mötet, man anpassar sig eller man har för mycket överinseende med den här personens beteende. Det är en jättebra fråga och det är ett helt avsnitt att bara prata om det du säger här. Så det skulle vi kunna...
Det får vi göra i nästa säsong.
Ja, verkligen.
Mm. Jag tänker också, är det inte lätt att liksom bygga upp en onödigt stor misstänksamhet kring personer och till och med faktiskt kanske se varningsklockor som inte alls finns där?
Den är också jätteviktig. För vi naturligtvis färgade oerhört starkt av vad vi har varit med om. Så pratar man till exempel mycket om psykopati, mycket om narcissism, borderline eller vad det nu kan vara, så är det ju det man ser också. Så att visst kan vårt tänkande bli väldigt påverkat av det. Så att jag tycker, ha en realistisk syn utan att vara naiv och romantisk. Det är en balans det som inte alltid är så enkelt. Men jag tycker man ska generellt sett ge människor en chans. Men man ska definitivt inte ge människor en chans där man känner att det är något väldigt fel här.
Och just det där med att ha ett balanserat synsätt som du pratar om här. Då tänker jag på det här med att vara rationell eller följa sina känslor. För det finns ju väldigt delade åsikter kring just den saken. Alltså. Och det är ju en väldigt komplex fråga. Vad tycker du man bör främst fokusera på? Ja, du har varit inne på det lite här innan. Men när man börjar dejta en ny person, ska man följa sin intuition, magkänsla? Ska man vara rationell? Hur samverkar de här två?
Vi behöver vårt intellekt och vi behöver vår känsla. Jag brukar säga till klienter så här, om man till exempel är en människa som är extremt känslomässig i sin läggning, som drivs väldigt mycket av känsla och impulser och passion, då bör man konsultera mer av sitt förnuft och sitt intellekt. Om man däremot är en människa som är fyrkantig, väldigt strikta normer, misstänksam och rationell, då bör man kanske konsultera mer av sitt känsloliv. För att vi behöver båda de här. Det är ungefär som att vi har två lungor, vi har två armar, två ben. Alltså vi behöver det ena benet är förnuftet och det andra är känslan, om jag litar. Vi har den bilden av det hela. Så att det är inte antingen eller. Men har man ett bagage med sig där man ofta går på känslor och impulser, så bör man kanske ta ett par steg tillbaka och ha lite mer is i magen helt enkelt, innan man kastar sig in i någonting. För vi fattar ofta väldigt dåliga beslut när vi är uppe av öronen förälskade eller drivs av en stark passion. Det blir ofta fel.
Och det blir kanske också ibland ett uppvaknande
som
långt
kommer för
senare.
Sent, ja. Mm. Jag hade en terapeut som sa till mig för många, Mikael, se upp så du inte fattar stora livsavgörande beslut när du är mitt uppe i förälskelsefasen. För förälskelsen, det är den som gör oss blinda. Det är inte kärleken som vi har hört uttrycket, kärleken gör en blind. Nej, det stämmer inte. Förälskelsen gör det. För det är så mycket hormontoppar som gör att vi inte ser klart.
Det är som att man nyktrar till efteråt.
Exakt. För att det är bra att du säger det, för att nyktra till, därför att förälskelsen gör oss psykologiskt onyktra. Och ändå vaknar vi med en fruktansvärd baksmälla om vi har kastat oss in i någonting i det läget, i den perioden. Så om jag skulle plocka ut ett enda råd i detta vi har pratat om hittills, låt det få ta tid när du lär känna någon. Jag vet att det kan vara jättesvårt, men försök att se personen i så många olika situationer som möjligt. I framförallt frustrationssituationer.
Finns det personer som kanske inte alls uppvisar varningsflaggor, där du inte har någon dålig magkänsla eller där du kanske inte syns så tydligt att det skulle kunna vara någonting som inte stämmer? Det kanske inte heller känns för bra för att vara sant. Och det kanske inte heller är så speciellt intensivt. Men ändå så kan den här personen visa sig bli destruktiv längre fram. Vad tror du om det?
Så kan det definitivt vara. Och då lutar jag mig tillbaka mot det jag sa tidigare. Att tiden visar. För det finns människor som är fenomenala, så att säga, inom citationstecken, på att verka vara den perfekta kvinnan eller mannen. För här är ju någonting annat som är viktigt att med sig. En hel del människor när de är förälskade eller attraherade av någon, då får de ett påslag av olika kärlekshormoner, oxytocin till exempel och dopamin, som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Men det gör att de verkar vara mycket bättre människor än vad de egentligen är. Så de framstår som mycket snällare, mycket trevligare, mycket mer empatiska. Sen när den förälskelsen börjar lägga sig, där det i bästa fall kanske då kan gå över kärlek, då visar det sig om det är kärlek eller om det är bara ett monster vi har mött.
Jag tänkte också gå in på just det här med attraktion och förälskelsefasen som vi pratade om här ganska nyss. När attraktionen får oss att radera våra gränser för vad som är okej, vad är det som egentligen sker i våra hjärnor då? Och finns det någonting man kan göra?
Jag tänker så här, när man är i det här ruset, det som händer i hjärnan, de här ämnena som jag nämnde precis, bland annat, det finns mycket annat som händer, så är det, vi måste göra tiden till vår vän och inte vara så snabba. Jag betonar det om och om igen, för annars hamnar vi i de här situationer som vi inte kan komma ur gång på gång på gång. I vissa fall kan det vara att prata med någon vän, med någon terapeut och säga, vet vad, jag märker att detta håller på att hända. Det kan till exempel vara att man upptäcker att man är på väg in i samma gamla vanliga mönster. För jag hör så ofta klienter säga, varför drar jag alltid till mig den här typen av kvinnor eller män? Det behöver inte vara så att det är vi som drar till sig. Det kan vara att de är oerhört skickliga på att se vad de ska söka sig till. När vi läcker någonting känslomässigt, att vi till exempel har blivit sårade nyligen, eller att vi är förvirrade med vad vi ska göra med våra liv, då kommer de här personerna ofta in och märker och känner av det som någon form av räddare. Och det påverkas vi jättestarkt av. För vi människor, vi behöver känna oss älskade. Vi vill känna oss bekräftade. Vi vill känna oss trygga. Det är sådana grundläggande behov vi har. Och när det kommer in en ny människa som på något sätt på pappret uppfyller allt det vi längtar efter, då är vi väldigt lätt förförda. Återigen, lär känna dig själv, jobba med dig själv, ta reda på kunskap, sök kunskap om det som de här älskade psykopatprogrammen handlar om. Lyssna till andras berättelser, fråga dig själv, vad kan jag lära mig av det som den här unga kvinnan eller mannen har gått igenom? Eller kvinnan i 50-årsåldern som har inte fått träffa sina barn för att hon har manipulerats av sitt ex. Lyssna på berättelserna. Lär och jobba med dig själv och dina gränser och din integritet. För utan gränser kommer vi bli invaderade.
Du betonar ju verkligen här hur otroligt viktigt det är just med att sätta gränser. Och jag tänker just, vad innebär det att överträda en annan människa? Alltså en person som överträder en gräns. Alltså på vilket sätt kan en människa vara gränslös jämfört med en annan?
Det kan vara en man som kommer alldeles för nära en kvinna. Som han på en arbetsplats eller på tunnelbanan eller vad som är rent fysiskt går för nära. Innanför sfären, innanför området där han inte ska vara till exempel. Det kan vara en människa som snabbt tar kontrollen över en partners ekonomi till exempel och ska styra den. Det kan vara en partner eller en dejt som snabbt tar åsikt om varför den andra klär sig som de gör. Det är ett sätt att invadera någons gränser. Men det sker hela tiden. Det är också ett sunt tecken i vårt samhälle att vi har börjat prata om detta. För bara ett antal år sedan så var det inget konstigt om en chef eller en manlig kollega tafsade lite på den kvinnliga kollegan. Det är inte accepterat idag. Så ju mer vi pratar och lyfter de här ämnena, det här med gränser, gränssättning och integritet, ju medvetenheten höjer vår förmåga till att agera.
Mm.
Jag vet inte om det var svar på det vi...
Jo,
men det är det som kommer upp i alla fall när vi pratar. Men,
väldigt viktigt att ta upp.
Men, och det är också något viktigt om vi relaterar det till... Vi pratade om dejtan innan. Är det en person som respekterar sina egna gränser också? Eller är det någon som bara låter dem trampas på hela tiden? Se upp för det.
Om vi går över till just det här med... Det pratas ju väldigt mycket om att man ska hitta rätt, och när det är rätt så känns det rätt och bra, och då är det en så speciell känsla. Men vad tycker du är, det är en så stor fråga också och svår, men vad är en rätt partner och vad kännetecknar en sund relation enligt dig?
Det första som kommer till mig när du ställer den frågan, är den, och det här, jag vill inte låta tungsint, men det är det som kommer till mig. Kan du föreställa dig, om du skulle bli riktigt, riktigt sjuk och bli inlagd på sjukhus under lång tid, att den personen kommer att sitta vid din bädd och hålla om dig och finnas där? Kommer den här människan att vara där för dig? För det är väldigt lätt att sitta på en exklusiv restaurang här i Stockholm till exempel och vara jättetrevlig och klä upp sig och vara hur charmig och trevlig som är, för det är en sån här miljö. Det är jättelätt och eller relativt lätt i alla fall att vara attraktiv och spännande på en semesterresa i Paris eller Barcelona en weekend. Men hur är det när det är iskallt utomhus i februari till exempel? Och ni har varit och storhandlat och ni har glömt att handla någonting in i mataffären. Kommer någon att börja skälla ut dig och bete sig illa för att ni glömde handla? Eller kommer personen och säger, älskling, vet du vad, det är lugnt, jag går in och fixar detta. Eller ett barn som blir allvarligt sjukt den dagen man får vara. Kommer ni att finnas där båda två för varandra i detta? Det är sådana frågor vi ska, särskilt i ett heterosexuellt förhållande, så behöver kvinnan, män behöver också känna detta, men kvinnan behöver känna att det är en man som kommer vara snäll mot henne. Eftersom män ofta använder den fysiska, de flesta män i alla fall, har en fysisk styrka som är stark än kvinnan, som han kan använda mot henne. Fråga dig själv, är jag trygg med den här kvinnan? Är jag trygg med den här mannen? Är det en människa som har ett enormt bekräftelsebehov, som beter sig flörtigt till höger och vänster? Då får man fråga sig själv, kommer jag kunna vara trygg med det här? Eller är det någonting som jag tycker är helt okej i ett förhållande? Ja, men då visst, lycka till. Men om du är viktigt för dig till exempel med exklusivitet, att det är du och jag, det är inte, vi släpper inte in alla möjliga i vårt förhållande. Håll utkik efter sånt. Bekräftelsebehovet, integriteten, förmågan att ge kärlek. Jag tänkte på det du och jag pratade om innan, Emily. När jag hör, jag menar, du är en som, du jobbar mycket, du har många järn i elden, men du tar hand om din mormor, är det? Du åker till henne, du tar hand och träffar henne, hon är, det är en äldre kvinna som behöver dig. Du är där. Det skulle jag säga att det är sådana egenskaper man ska söka efter en par. Hur tar den andra hand om äldre släktingar till exempel? Håll utkik efter sånt.
Vad kan du ge för råd till de som levt i destruktiva relationer och tappat hoppet? För i nästan alla de här säsongerna så uttrycker faktiskt gästen att jag litar inte på någon. Jag kan inte träffa någon. Jag är livrädd. Alltså, jag tänker... Man kanske vill träffa någon, men man vågar inte. Man är så färgad och förstörd av sina erfarenheter. Kan man komma ifrån det här på något sätt?
Det kan man absolut göra. Oavsett vad man har gått igenom i livet så kan man bygga upp tillit. Men man kan inte bygga upp tillit genom att söka sig till samma slags härskning. Så att man har ett mönster att man attraheras av väldigt macho män om man är kvinna till exempel. Och man dras till män. Om de är macho och har en kombination av att inte vara känslomässigt tillgängliga. Så att du har den kombinationen, men du känner ändå som kvinna att det är det du attraheras till. Både av ett fysiskt speciellt utseende och då någon form av känslomässig otillgänglighet. Om man hela tiden dras till det så kommer man ju bli besviken gång på gång. Börja söka efter någonting annat. Fråga dig själv, är detta någonting jag attraheras av? Och är det samtidigt hälsosamt för mig? För att ibland, ofta, om man har fått sitt självförtroende slaget i spillror ett antal gånger. Antingen är det som att man får någon form av tvångsmässigt upprepningsbeteende, att man dras till samma. Eller så stänger man av och så vill man inte ha någon att göra. Men föreställ dig att du är ute och går på stan. Du kommer att stöta på otrevliga människor. Du kommer att stöta på människor som vägrar att vika av, så att säga, som man gör när man går, man visar hänsyn, som har ett språk som är kränkande. Men du kommer också möta människor där ute på stan när du går en vanlig promenad, som är hur trevliga som helst, som är varma, som visar hänsyn, som är vänliga. Jag förstår att man är färgad när man har gått på de här smällarna. Det är självklart. Det skrämmer oss. Vi litar inte på våra egna beslut. Men det finns underbara människor i den här världen också, trots att man är så färgad av det man gått igenom. Men framför allt, börja jobba med dig själv så att du kan lita på dina egna beslut när du möter någon. För det är det bästa skyddet. Börja till exempel serva ditt eget kroppsspråk när du möter människor. Visar du tecken på att du är lätt att manipulera, eller visar du, här står jag, det här är min plats i världen, ingen kan manipulera mig? För att de människorna som har varit med, som vi har lyssnat på och lyssnat på de här avsnitten av Älskade psykopat, de går igenom fruktansvärda saker, men många av dem har också lärt sig något ovärderligt. Det är att sälja inte ut din integritet. De har också lärt sig i en hel del berättelser att det finns, det kan ha varit en mormor, det kan ha varit en kusin, någon lärare i skolan som har varit räddningsplankan för dem, som har gjort att de faktiskt har klarat sig. De lever, för de har varit med i programmet, vi hör deras röster. De är traumatiserade. Och självklart är man försiktig. Det ska vi vara. Som jag nämnde innan, rädsla är ett skydd. Men rädslan kan också bli förlamande. Så se över dig själv. Har den förlamat mig? Gjort mig osunt misstänksam? Börja bygga upp nya relationer med människor som är bra för dig. Det kan ta tid. Tålamod med dig själv.
Finns det någonting annat du känner att du skulle vilja lägga till kring temat vi har pratat om idag? Eller sunda relationer? Eller någonting annat du känner som vi inte har fått med här idag?
Jag tänkte på när jag pratar nu när vi sitter här, att jag tänker på mina två döttrar, mina tvillingdöttrar. Den dagen de förhoppningsvis, det var jag hoppas i alla fall, får barn. Så tänker jag, hur vill jag att pappan till mitt blivande barnbarn ska vara? Föreställ er själva i olika situationer, hur vill du att dina barns partner ändå ska vara? För att jag hör alldeles för många säga, om jag brukar ställa den här frågan i terapin. Om vi tar exempel på kvinnan som behandlas respektlös och kränkad av en partner, så frågar jag sig, du tillsammans med den här mannen, säger jag, den dagen din dotter är vuxen, har ett förhållande, skulle du önska att hon hade en man som den du lever med, samma egenskaper? Och du sa nej, absolut inte. Du är alltid min fråga. Så varför ska du vara i det förhållandet? Det är inte självupptagenhet eller narcissistiskt beteende att rå om sig själv. De flesta människor behöver utveckla självempati. Att se sitt eget värde. Och det säger jag inte på ett klyschigt sätt, för jag vet att många har fått sett sitt värde kränkas tidigt i livet. Men allting går att bygga upp. Allting. Även tillit. Men för att kunna bygga upp tilliten så behöver vi kärleksfulla människor nära oss. Det är ovärderligt. Kärleksfulla människor nära dig som du kan lita på. De finns. Thank you.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 6 i säsong 4 där Mikael Larsen berättar hur man går vidare efter en destruktiv relation. I nästa avsnitt så möter vi Sanna som berättar om sin mamma som var psykopat och som var nära att döda henne. Alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt. Och följ också Älskade psykopat på Instagram. Podplay.